Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
Och den här veckan så blir det ett Q&A-avsnitt, frågor och svar. Vi har, som vi har berättat tidigare, bombats av frågor från er lyssnare, vilket vi tycker har varit jättekul. Och vi tänkte att vi har sammanställt i princip, ja, i vart fall hälften av frågorna som vi har fått. Och så kommer vi beta av dem här idag.
Och det är delvis lite allvarliga frågor om lite tyngre ämnen och även lite lättare frågor om kanske lite mer lättsamma ämnen om hur vi har det jobbet.
Nu kör vi! Okej, första frågan från en lyssnare här. Hej, jag har funderat en hel del på om man kan vara advokat och fortfarande vara kompis med åklagare eller domare.
Och det enkla svaret är ja. Det finns ju många som till exempel pluggat med en kompis. Man kommer väldigt bra överens när man läser tillsammans, men en vill bli advokat, en annan kompis vill bli domare och en tredje kompis vill bli åklagare. Och det innebär ju inte att man måste hata varandra och avbryta vänskapen för det.
Samtidigt så finns det ju en gräns för när man kan uppträda i samma domstol, i samma rättegång tillsammans.
Så är det, det kan ju påverka. Det kan ju bli det här som vi pratade om tidigare, intressekonflikt eller jäv som det kallas. Det vill säga om du är bästa kompis med en domare så bör ju motparten få reda på det. Då framförallt domaren en skyldighet att redogöra det. Och vi hade ju ett exempel med en kollega ganska nyligen som spelade tennis med en rådman. Jag tror inte de var kompisar, men de hade spelat en match i någon förening eller någon tävling eller något liknande. Och då började han rättegången med att redogöra för det. Att ja, men nu ska alla veta här att jag har spelat tennis med advokaten. Och är det någon som har invändning mot detta så är det, går det bra att alla berättar det nu.
Det var ju väldigt uppriktigt av den domaren. Och vad blev svaret?
Ingen hade invändning mot det.
Okej, okay, så tennis var okej helt enkelt?
Ja, men alla frågade hur det gick.
Mm. Och sen är det väl ganska vanligt ska jag säga, men det händer ju titt som tätt att åklagare och advokater blir tillsammans med varandra och har en kärleksrelation helt enkelt.
Så är det ju. I vår bransch som är ganska liten så finns det ju en del advokater som faktiskt är gifta och har barn med åklagare.
För det roliga med dem är ju att det oftast liksom slagit gnistor mellan dem dessförinnan. De har varit liksom extra hårda mot varandra i rättssalen.
Det är så ofta det börjar. Men kärlek börjar med bråk som det heter. Det kanske är så att de ryker ihop i rättssalen och finner någon form av attraktion där. Men det kan ju också vara så att man träffas på någon gemensam fest. För precis som alla andra yrkesgrupper så är ju även vi fester. Till exempel fest för nybliven advokat. Och ibland kan det ju komma då åklagare som är kompis med den advokaten och då kommer de också på den festen och umgås med advokater. Och när man blandar in sprit så kan det ju även hända saker mellan åklagare och advokater.
Det stämmer och jag ska ärligt berätta att jag blev faktiskt själv, min nuvarande hustru, blev jag uppraggad av efter en rättegång. Hon var tingsnotarie som det heter, det vill säga domare under utbildning på en rättegång där hon tyckte att jag gjorde ett fantastiskt jobb.
Jag tyckte hon synd om mig för att hon tyckte det var dåligt jobb. Fick så här empati och förståelse.
Ja. Och sen efterhand så fick jag sms om att hon gärna ville gå på dejt med den där heta advokaten. Och vem tackar nej till ett sånt erbjudande?
Vilken love story.
Och nu har vi andra barnet på gång.
Oj, grattis. Mm.
Så svaret på frågan är helt enkelt ja, det kan man, men det betyder inte att man kan sitta i samma rättegång i alla situationer.
En följdfråga på det, för jag vet ju att din fru också är advokat.
Numera,
efter att hon avslutade sin notariestjänstgöring. Kan ni sitta i samma rättegång?
Nej, det kan vi inte.
Nej.
Och det har ju varit situationer där vi har uppmärksammats på att vi har suttit i samma, eller ska sitta i samma mål. Mm. Och då har en av oss fortsatt våra uppdrag.
För det kan ju vara så att du försvarar en och hon skulle egentligen försvara en annan. Och så kan någon av er välja vem som ska hoppa av.
Exakt. Och det här leder oss då till nästa fråga som vi har fått från en annan lyssnare, nämligen om det går att byta yrke från advokat till åklagare eller tvärtom. Det vill säga att man börjar som åklagare och sen hoppar över till advokat. Eller för den delen börja som domare och sen hoppar över till advokat.
Och det går. Jag träffade så sent som i fredags. Stötte jag på i lokalerna på Nacka tingsrätt. Så stötte jag på en gammal advokatbekant som visste att hon hade blivit åklagare, men jag träffade henne sen dess. Och nu jobbar hon som åklagare och berättade att hon trivdes jättebra med det. Så att det är fullt möjligt, absolut.
Och jag minns på min förra arbetsplats så var det inte mindre än 3 advokater som alla hoppade av advokatyrket och blev åklagare istället. Och den gemensamma, så att säga, skälet, den röda tråden i deras motivering till varför de ville bli åklagare, det var för att slippa klientkontakten.
Mm.
De tyckte det var jobbigt att behöva hantera klienter, vilket man inte behöver göra som åklagare. Då har du inga klienter att ta hänsyn till.
Och det är ju mer frihet på ett sätt, och det är ju att vi kanske inte alltid kan ta semester när vi vill. Är det en viktig klient som har ett mål en viss tidpunkt, så kanske man måste ställa in en semester. Det är inte alls ovanligt. Jag fick bland annat ställa in 2 semesterveckor den här sommaren. Medan jag vet att är du statligt anställd, då har du en helt annan frihet och en helt annan möjlighet att vara mammaledig och pappaledig, ta semester och på det sättet vara friare. Samtidigt som jag vet att det finns en hel del som byter åt andra hållet också. Det vill säga, det finns många i vår bransch som är gamla åklagare.
Eller domare för den delen. Och jag tror att domarna, de motiverar som att de vill ha en mer aktiv roll i processen. Som domare sitter man ju och lyssnar på ena sidan och andra sidan, och sen bestämmer man sig. Men ibland så vill man helt enkelt ha en mer aktiv roll och påverka processen på ett annat sätt. Och det gör man ju betydligt bättre som åklagare eller advokat. Här har vi fått en annan fråga från en person som skriver så här. Jag var målsägande i en rättegång år 2012. Jag upplevde att en åtalades advokat var riktigt respektlös i sin förhörsteknik. Jag har sedan dess funderat på hur man som advokat tänker kring att förhöra målsäganden. Har man någon form av förståelse för att målsäganden genomgår det värsta den har varit med om? Det är inte riktigt den känslan man får som målsägande.
Och svaret är väl egentligen tudelat. Om man inte var där så är det svårt att avgöra om det var nödvändiga frågor eller om det inte var nödvändiga frågor. Men om vi utgår från att det var respektlöst, det var helt meningslösa frågor advokaten ställde, så är det ju naturligtvis fel för advokaten. För att då kommer 1, domstolen tycker om honom. 2, hans klient kommer inte gynnas. Och 3, det kommer helt enkelt gå sämre för hans klient.
Definitivt, jag håller med dig helt och hållet. Det finns ju en känd advokat som heter Johan Eriksson, som bland annat företrädde Akilov i terrorrättegången. Och han brukar alltid förespråka ödmjukhet och trevlighet. I likhet med min gamla chef Peter Altin, som också hade det som sitt varumärke, så att säga. Och jag har också funderat en hel del på det här som lyssnaren säger. Och jag tror kanske att vissa advokater tror att genom att vara otrevlig och bete sig i rättegångssalen så vinner advokaten poäng, pluspoäng hos klienten. Klienten tycker att fan vilken cool advokat som trycker till målsägarna.
Och det ska man vara ärlig och säga, att det finns ju vissa klienter som inte riktigt förstår vad som händer i rättssalen. De kanske inte förstår de här små nyanserna och de här juridiska finliret. Men de tycker att min advokat, han ska bråka, han ska stöka, han ska vara hård, så som jag sett i filmerna, så att vittnena typ börjar gråta. Och då kan det vara vissa advokater som kanske inte är så skickliga, och det är oftast de som gör och använder den taktiken. Att de istället för att ställa frågor på ett smart sätt och få ut rätt svar av vittnet, så kanske de inte har förmåga att göra det. Och då väljer de ofta att buffla, båga och skrika och vara allmänt otrevliga. För att då tycker jag för klienten, vissa klienter, att de är häftiga och att de, wow, jag har en tuff och hård advokat. Mm.
Och det tror jag att det handlar om man nu kör en annan approach som sagt, som typiskt sett funkar bättre, nämligen att vara trevlig men lite lurig kanske med sina frågor och få ut mer med sina frågor genom att vara trevlig. Jag tror att man som advokat helt enkelt får förklara för klienten att det är det man är ute efter. Att man når någonting positivt med att ställa trevliga frågor, och följd konsekvensen blir då att målsäganden heller inte blir dåligt bemött, så som den här personen som skrev till oss uppenbarligen har blivit.
Men sen ska man ju säga att det finns ju också undantagsfall där man ibland måste sätta ner foten som advokat i sina frågeställningar och vara väldigt tydlig. Och sen också, även om man kanske gör det på ett trevligt sätt, ställa frågor som för målsäganden eller för vittnet framstår som, varför ställer han den frågan? Det har väl ingen betydelse.
Mm.
Det där var väl en helt meningslös fråga, men egentligen för de som suttit i 3-4 dagar med samma mål, så kanske det var jätteviktigt med just den där frågan, för det kanske belyser ett avgörande rekvisit, som det heter i lagstiftningen, som gör att man blir frikänd på grund av att man får ett visst svar. Och det kanske en målsägare inte förstår.
Precis. För andra sidan av myntet då, det är en fråga som vi har fått från en annan lyssnare här som skriver till oss. Har det hänt att ni hjälpt en åklagare genom att ge ledtrådar i rättssalen eller hållit igen med tuffa frågor mot vittnen eller målsäganden för att få en notorisk buse bort från gatan?
Och innan vi svarar på det så kan man säga att det finns ett exempel, fast inte från en advokat. Men det finns ju ett känt exempel för inte så länge sedan, jag tror det var ett par år sedan, en domare tyckte att den här åklagaren, han var ju inte särskilt duktig. Och han, den här domaren, ville ju verkligen tycka att herregud, den här personen ska jag ju vilja döma. Vilket man naturligtvis inte får tänka som en domare. Men då kom han med en liten lapp. Skickade lappen till åklagaren om en tips om man ska justera hjärnsbeskrivningen. Det vill säga, den så att säga påstående hur man ska döma brottslingen. Men det kom ju fram.
Så domaren skickar ett litet tips från coachen till åklagaren?
Precis, så här ska du göra så kommer du kunna döma, för så kommer jag kunna döma honom eller henne. Och det kom, vi var ju åklagaren schysst nog att berätta att nu är det så att jag har fått en lapp från ordföranden. Jag anser att det är fel, han är inte längre objektiv och han bör inte längre döma i målet. Och det blev ju så också, och man börjar ju fråga sig om den domaren överhuvudtaget bör döma.
Det är helt sjukt. Han var inte objektiv helt enkelt. Han var inte opartisk, utan han ville, precis som den här frågeställaren till oss, han ville få bort den här som han uppfattade som en buse från gatan.
Precis. Men är du opartisk, Kristoffer?
Nej, det är ju inte. Jag är extremt partisk. Så att det här är ju a big no-no att hjälpa åklagaren i rättssalen. Det är liksom, då ska man inte vara advokat. Nej. Överhuvudtaget. Och det är till och med emot våra regler. Alltså de regler som gäller för advokater, det som kallas för god advokatsed. Skulle vi göra det här, då är jag rätt övertygad om att vi nästan skulle bli uteslutna kanske ur advokatsamfundet.
Och skulle vi dessutom göra, om man nu hjälper till genom att berätta någonting som klienten sagt i förtroende, då begår vi dessutom ett brott mot tystnadsplikten. Så att gör man det, då ska man nog byta yrke innan man gör det, om jag uttrycker mig lite slarvigt.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Här har vi ett annat lyssnarmail. Hej, jag har läst om ett uppmärksammat mål i USA. The Commonwealth versus Michelle Carter. Det fallet handlar om att Michelle Carter ska ha hetsat sin pojkvän att ta sitt liv genom sms och telefonsamtal. Men det här har jag hört talas om, det var ganska uppmärksammat. Senare så döms hon till fängelse för vållande till annans död. Det måste vara att hon har bidragit till att han tog livet av sig helt enkelt. Hur tror ni att detta skulle dömas enligt svensk lag? Kan man döda någon på distans helt utan fysisk närvaro och bevis om hotelser? Skulle det räknas som någon slags uppvigling trots att självmord inte är ett brott?
Ja, precis som lyssnaren väldigt duktigt nog vet, självmord är inte ett brott. Det vill säga, om du försöker begå självmord och misslyckas, så kan du inte dömas för mordförsök på dig själv, och det är ju ganska logiskt. Och samma sak om du hjälper någon, till exempel om jag vet att du ska begå självmord och jag ger dig tabletter, då är det medhjälp till självmord, och eftersom självmord inte är kriminaliserat, det är inte olagligt, så kan man inte dömas där heller. Så det är en ganska avancerad fråga, och det har inte prövats.
Det har prövats. Det finns faktiskt ett rättsfall här i Sverige. En ung kvinna som stod åtalad för mord genom att ha stuckit en kniv i sin far. Och hon motiverade det här med att pappan under många, många år varit deprimerad och talat om att han skulle, eller ville, ta livet av sig. Och hon i sin tur hade under många år fantiserat om att döda någon. Och sen en blöt kväll, när de båda hade varit ute och druckit alkohol tillsammans, de har en väldigt nära relation med varandra, så berättar hon då att pappan ville att hon skulle ta livet av honom med hjälp av en kniv. Och då beskriver hon hur han håller kniven och hon hjälper till, så att säga, och trycker på kniven in i honom.
Och det finns det ju exempel på, aktiv dödshjälp. Och det får man inte göra. Man får inte vara den som så att säga
Men det här är, det är väl medhjälp till självmord det jag beskriver nu?
Nej, jag skulle säga att det är dropp. Det vill säga det är samma sak som att du drar ut sladden på maskin till någon som vill dö. Eller du stoppar in tabletterna i munnen och petar in dem en person som inte
fast
kan svälja.
Fast det är han som håller kniven?
Ja, fast det är hon som
trycker. Du hjälper bara till?
Ja, fast det är mera medhjälp man till hans självmord i så fall. Fast det är så att det är hon som utför gärningen huvudsakligen. Så att jag skulle säga att det nog, hon drömdes nog för säkert dropp. Eller,
det gjorde hon.
Ja. Och det tycker jag var rätt. Men däremot tänkte jag det som lyssnaren frågade efter, det vill säga om man hetsar någon till det. Säg att hon hade stått bredvid och hetsat.
Do it, do it, do it.
Mm. Då skulle jag säga att det bör inte vara kriminaliserat, enligt min uppfattning.
För hon gjorde ju gällande att det var just medhjälp till mord som hon gjorde sig skyldig till.
Medhjälp till självmord.
Ja, medhjälp till självmord.
Ja, och det hade man kommit fram till det, att han var den som, att hon bara hjälpte till.
Men här kom, det var det hon hävdade.
Ja, men jag tror nog att domstolen kom säkert fram till att det var hon som tryckte. Det vill säga hon som var den huvudsakligt ansvariga.
Mm. Men ett väldigt mildt straff.
Men om man hetsar någon då?
Ja, men precis. Nej, men då är det ju som vi säger här. Alltså, i och med att huvudbrottet så att säga inte är straffbart. Man kan liksom inte döma någon som redan är död. Den som har begått självmord kan man inte döma i efterhand. Det gör man bara inom den katolska kyrkan.
Jag sitter och funderar på om man skulle kunna även i Sverige döma för oaktsamhetsbrott, det vill säga vållande till annans död, men tror inte det blir mitt svar. Jag ska inte säga med absolut 100% säkerhet.
Nej.
Men jag tror inte det.
Nej, så att svaret är helt enkelt på frågan. Man kommer sannolikt undan i Sverige med att göra någonting.
Precis.
Och sånt.
För det finns ju allt liknande fall. Jag har ju bland annat ett stort rättsfall nu där den frågan ska prövas.
Mm.
Det vill säga om du säljer farliga substanser. Om du säljer fentanyl i det här fallet till någon. De själv använder det. De själv vet att det är förenat med viss fara. Om man då så att säga säljer det till dem, kan man då dömas för vållande till annans död? Eller till och med dråp som åklagaren nu har åtalat för? Och det ska inte jag avslöja vad jag tycker.
Nej, men det förstår vi nog att göra med tanke på att du försvarar. Men det kan vi återkomma till ett senare avsnitt.
Kan vi ta ett senare avsnitt.
Mm. En annan fråga här. Kan ni berätta om det märkligaste fallet ni har varit med om? Och märkligt och märkligt. Jag tycker att jag några gånger har varit med om poliser som visar sig inte tala sanning. Och det kan man ju tycka är märkligt givet att man litar på polisen.
Du
på
en fråga, visst tycker du det är ganska uppenbart att poliser alltid ljuger om man nu pratar med en viss typ av person och liksom skulle bli jätteförvånade. Va? Ljuger polisen?
Ja. Nej, men det var ett fall om en ung pojke, lite drygt 15 år gammal, som stod åtalad för våldsamt motstånd. Våldsamt motstånd betyder att man har satt sig upp mot polismännen och kränkt med kroppen och liknande. Inte lytt dem helt enkelt. Och det här ska ha skett i en arrest här i Stockholm. Det vill säga han var gripen och för till en arrest i väntan på ett beslut från en åklagare om vad som skulle hända med honom. Och då ska han ha gjort motstånd. Och så kom det en polisman och vittnade om det här. Det han inte visste var att jag hade övervakningsfilmen från arresten.
Aha.
Precis. Så att jag ställde frågor till polisen och han beskrev då hur min klient var alldeles galen. Jag tror att ordet han använde var sjövild. Jag aldrig hört talas om det ordet förut, men det betyder uppenbarligen att man var helt tokig. Och jag fortsatte att ställa frågor, berätta mer vad han gjorde och hur tokig han var och så vidare. Och den här polismannen målade upp en bild av en helt galen man helt enkelt. Och sen spelade jag upp filmen för tingsrättens ledamöter och det man kunde se då var en ung pojke som mer eller mindre blev överfallen av fem poliser som drog av honom hans kläder alldeles naken och förde in honom i en cell. Och han blev naturligtvis frikänd då, den här unga pojken.
Vet du vad som hände med polisen sen?
Det vet jag faktiskt inte. Det var inte mitt uppdrag att sköta det.
Jag har ett, om man pratar om märkliga fall så har jag varit inne på det lite tidigare avsnitt. Men där jag hade en gammal tant som hade blivit anklagad för grovt narkotikabrott. Hon skulle ha haft extremt stora mängder knark, amfetamin. Men så visade att det bara var helig sand och att man gjort fel vid själva testet. Men det har vi redan berättat om i tidigare avsnitt. Men det var märkligt på alla sätt och vis. Framförallt polisens förmåga att inte vilja förstå. Man försökte förklara att ni kan bara titta. Ni kan väl se skillnad på sand och amfetamin. Nu är inte jag någon person som kan narkotika särskilt bra eller hur det ser ut eller sådär. Men jag hade nu kunnat skilja sand från amfetamin. Det är jag rätt övertygad om. Och det tyckte jag var ganska märkligt.
Ja, det förstår jag. Om man blir dömd i tingsrätten och överklagar, kan man riskera att dömas till ett hårdare straff i nästa instans som är hovrätten? Frågar en lyssnare här.
Ja, om även åklagaren överklagar. För att åklagaren kan ju precis som den tilltalade, den misstänkte eller den som dömdes, vara missnöjd eller nöjd. Och är åklagaren också missnöjd, tycker han, men jag vill ju ha hårdare straff. Då överklagar även åklagaren, då kan det gå åt alla håll. Det vill säga det kan bli bättre, det kan bli samma och det kan bli sämre. Men ibland så tycker åklagaren att jag är jättenöjd med tingsrättens dom. Det gick precis så här som jag ville, eller det gick i alla fall tillräckligt okej.
Och då i hovrätten så kan det antingen bli precis samma resultat som i tingsrätten eller bättre. Och då riskerar man alltså ingenting med att överklaga till hovrätten. Här är en annan lyssnare som skriver: hej, jag skulle vilja att ni diskuterar fallet där en domare var berusad under en rättegång i tingsrätten.
Och här kommer vi ju tillbaks till samma sak som vi börjar med egentligen. Det vill säga domare, advokater och åklagare också människor. De har också problem. Och det finns ju advokater och domare och åklagare som är alkoholister, även de. Och jag misstänker att detta var ett av fallen. Men i det fallet så gick det ju helt enkelt så att den här domaren man kom på, eller man upptäckte att han var brusad. Och då kan jag naturligtvis inte döma. Det är inte rätt säkert att ha en berusad person som ska avgöra en annan människas eller flera andra människors livsöden. Och då tyckte man att man var tvungen att ta om hela rättegången. Vilket såklart är helt rätt.
Mm. Nej, men det handlar lite om att jag kan också tycka ibland i debatten att det är lite naivt att tro att, för det är, man kritiserar oftast nämndemän som ju också är med och dömer, och att man tycker att nämndemannasystemet är skit och det är jättedåligt och det är alltid deras fel, alltid när det går åt skogen. Men precis som du säger, Martin, även vanliga juridiskt utbildade domare är också människor. De begår också felaktigheter. Det betyder inte att man ska ta bort domare helt och hållet.
Jag hade faktiskt, när jag satt ting, precis som din hustru gjorde tidigare när hon upptäckte dig, då hade precis när jag kom dit, hade det faktiskt varit en väldigt uppmärksam och stor rättegång där. Och då hade man beslutat i den tingsrätten att besluta om särskilda säkerhetskontroller. För att man tyckte att hotbilden var så stor. Och eftersom detta var en ganska liten stad så hade polisen ganska lite att göra, så de passade på att göra nykterhetskontroller. Och utanför tingsrätten då, eftersom de ändå var där i krokarna. Problemet var att den domare som hade beslutat om de här nykterhetskontrollerna åkte förbi och fastnade. Och på väg till rättegången var busad. Så att den här domaren gick och satte sig och skulle döma då, efter att hon godkänt ett strafföreläggande avseende rattfylleri. Men då sprang lagmannen in och stoppade henne. Ja, det blev en ganska stor nyhet i den staden.
Ja, det förstår jag.
Så att det händer även det bästa, inte säga. Annars en oerhört sympatisk person.
Ja. Nu har vi gått igenom väldigt många frågor här, tycker vi själva. Återigen, vi är jätteglada över att få så pass mycket frågor som har kommit in. Har ni ytterligare, så är ni välkomna att skicka dem till e-postadressen skyldig@stareperson.se. Vi svarar inte direkt, utan vi kanske kommer svara er i ett avsnitt senare under säsongen. Avslutningsvis, mejl här från en lyssnare. Hej Martin och Kristoffer. Jag älskar er podd, men varför är ni så dryga?
Samma.
Martin, jag tror att det här är en fråga som framförallt riktar mot dig.
Ja, och de vill att jag ska besvara varför du är så dryg. Och svaret är ju enkelt. Vi är advokater, nej. Vi fick ju faktiskt den frågan i början också, och vi verkar ju uppenbarligen inte ha förbättrat oss.
Nej.
Så att vi ska slipa på det under den här säsongen och försöka lägga oss an med en lite mer ödmjuk ton.
Vi ska göra det. Jag tror att det blir en typ av humor kanske som gör att man låter lite dryg, helt enkelt.
Och det är det vi pratade om lite tidigare, att vi har kanske en jargong för att distansera oss. Och
exakt.
Och den jargongen för någon som inte är van kan det uppfattas som väldigt dryg.
Ja, jag kan tänka mig att typ läkare skojar och skämtar om sjukdomar och sånt där ganska mycket också, som kan uppfattas som drygt av någon som inte är läkare. Är jag övertygad om.
Ja, och det har jag full förståelse för.
Ja.
Men precis som vi var inne på, vi är också människor. Vi måste också kunna skämta bort våra problem och våra ganska dystra och mörka ämnen för att kunna få någon form av distans till det. Men på ett respektfullt sätt, såklart.
Det tycker jag var ett bra svar, även om vi naturligtvis ska ta till oss av detta.
Mm.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med ett frågetecken med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss så att fler kan hitta till podden.
Och såklart, skicka in era frågor så vi kan besvara dem så som vi gjort i det här avsnittet. Och ni kan skicka in era frågor till skyldig@stareperson.se.